De kom ridande på kameler. Eller ja, gjorde de det egentligen? Jag har ställt mig frågan många gånger. Vem är det egentligen som smyger in alla dessa djur i julberättelsen? För mig som teolog, pastor, allmänt bibelstuderande ska jag nu faktiskt erkänna en liten pinsamhet. Min enda tröst är att det säkert är fler här som delar denna pinsamhet. Vad vet jag? För en del kanske det kommer som en helt ny nyhet. Det var ganska sent i livet jag gjorde upptäckten. Flera år in i min pastorsgärning faktiskt. Det finns i stort sett inga djur alls i julberättelsen. De vise männen rider inte in på några kameler. Det står inte heller att de var visa. Det står faktiskt inte heller att de var män för den delen. Även om det kanske är mest troligt att det var så. Men det står i alla fall inte. Det finns ingen åsna heller. Ingen åsna som Maria rider på eller som bär deras packning. Ingen oxe i stallet. Nej, det finns faktiskt inte ens ett stall om man läser julberättelsen. Det står bara att Maria lindade barnet och lade i en krubba. Men den krubban kan ju lika gärna ha stått utanför härberget där det var fullt. Det är ju inget konstigt eller ovanligt att det står en liten krubba med lite hö åt djuren utanför härberget. Faktiskt, de enda djuren som nämns, om än knappt, det är de vi ser på tavlan här. Det står att det var några herdar som vaktade sin jord. Och vi kan ju anta att det är får, det var ju oftast det. Så, nu var det sagt. Behöver ni någon minut att hämta er? Det behövde jag, kan jag säga, när jag upptäckte det. Jag blev tvungen att skriva ett helt nytt julspel när jag upptäckte det för några år sedan. Det hette Åsna eller inte Åsna. Det är frågan. Vem vet, vi kanske spelar upp det någon gång vid jul här framöver. Men så är det faktiskt. Alla dessa djur och stall som nämns i många av våra sånger kring julen. Stilla natt, när juldagsmorgon glimmar. Ett par av dem vi har sjungit idag. Åsna där från Nasaret. Vad ska vi göra med de sångerna egentligen? Ja, ingenting naturligtvis. Det är ju ändå bara små detaljer som man har lagt in i berättelsen för att förstärka, göra den lite lättare att berätta och kanske lättare att förstå. Men då kanske ni undrar, varför kommer jag med detta stora avslöjande här idag? Ja, egentligen så vill jag bara visa på hur otroligt lite det egentligen står om allt detta i Bibeln faktiskt. För att sen kunna ta fasta på vad som faktiskt står ännu tydligare. Att Jesus var kontroversiell på många sätt har jag sagt många gånger här i predikstolen. I sin undervisning vänder han ju ofta upp och ner på allt vad samhällstraditioner, samhällsinstitutioner, gängse bruk av allt möjligt. Ja, han vänder upp och ner på det mesta. Men även i sin person och hela sin existens så var han kontroversiell. Det är några som sitter och försöker kolla i Bibeln här om de hittar några djur eller inte. Tro mig, ni kommer inte hitta något. Men han var kontroversiell i hela sin existens och person. Och i söndags när jag predikade så sa jag att kanske var det den största provokationen av alla. Att den som är störst och högst och med mest makt valde att födas i det mest hjälplösa och med minst status som vi kan tänka oss. Ett litet nyfött barn på det mest oansenliga sätt. Kanske i ett stall, men kanske lika gärna mitt på gatan, utanför ett härberge. Och där fick han ligga i en krubba. Egentligen fruktansvärt oromantiskt och inte alls så som vi brukar föreställa oss. Så här fint och mysigt, Eller på de här julkorten där allting bara strålar och det är glitter och guld och stjärnor och sånt där. Dagens text är också en berättelse om dessa kontroverser. Berättelsen om de österländska stjärntydarna tar plats mitt i denna berättelsen, då kanske den största provokationen av dem alla sker, att Jesus föds. Men vilka är dessa visa män? En av anledningarna till att det just kring dem har hittats på en massa saker om kameler och hur många de var, att de var 3 stycken, att de var visa eller vad de heter. I våra västerländska traditioner så är de ju 3 stycken och i den latinska traditionen heter de ju Kaspar, Melchior och Baltasar. I andra traditioner, om man har hittat gamla målningar och så är det 12 stycken. När det är 3 så heter de på grekiska Apellus, Amerius och Damaskus. Eller etiopiska Hor, Basanter och Karsudan. Ja, finns, jag har 5 olika exempel här, jag läser inte upp alla. De har många olika namn. Men en av anledningarna till all denna kringinformation som ändå kommer ganska tidigt och kanske som verkar sakna vettig grund är ju just kanske för att vi får veta så väldigt lite om dem, vilka de var. Men vad är det vi får veta egentligen? Om man tittar lite på djupet och skrapar lite. I vår svenska översättning står det ju österländska stjärntydare. I grundtexten används ett ord, mager. Inte mager som jag är, men det uttalas lite annorlunda. En beteckning på astrologer från landet Medien som var erövrat av Persien ligger i öster i förhållande till Judaland vid den tiden. De var alltså troligen någon slags astrologer från det här landet. Och där fanns det ju den urgamla religionen zoroastrismen. Troligen så var de alltså zoroastriska astrologer som var ute på färd. De kommer till Jerusalem för att de har sett den judiske kungens stjärna gå upp. Och tittar man på det, den meningen, vi har sett hans stjärna gå upp. Det är inte han med stort H, utan det är den judiske kungens stjärna. Det tyder på att det är någonting som är återkommande. Varje gång det föds en ny judisk kung så går den här stjärnan upp enligt deras sätt att se och tolka stjärnorna. Det är alltså ingen unik händelse, även om det kanske var ett tag sedan. Det är 500 år sedan sist den judiska kungen föddes. Det har inte funnits någon. Men det är ändå inte så att det är stjärnan i sig som är unik. Den är ovanlig. Det unika ska ju visa sig vem den är placerad över. Det är det som är det speciella, det som blir det kontroversiella. Herodes, han förstärker detta. Han verkar inte känna till att stjärnan har gått upp. Han har inte sett den. Den kanske inte var fullt så där tydlig som vi brukar föreställa oss. Det kanske bara var en stjärna som astrologer var vana att se. Men han tar dem på stort allvar. Hela Jerusalem tar dem på stort allvar. Vilket i texten ger ju någon slags legitimitet åt dessa magers, stjärntydarnas förmåga. Att faktiskt se i stjärnorna om vad som ska hända. Vill man vara lite extra provocerande idag så kan man ju faktiskt säga att denna bibeltext legitimerar zoroastrisk astrologi som något verkligt fenomen. Det lämnar jag därhen. Hur som helst, Herodes tar det på allvar och låter det judiska folkets skriftlärda och överste präster läsa i profetskrifterna om var Messias ska födas. Och de berättar att den judiske kungen vid sin återkomst kallas Messias. Ska vara av Davids sätt, kungen framför andra kungar, och ska därför födas i Betlehem. Och dit skickar Herodes dessa stjärntydare. Det är första delen i berättelsen om stjärntydarna. Det är ju så att de berättelser vi har i Bibeln om Jesus är på många sätt ändå ganska omfattande. Men de är ju också långt ifrån fulltaliga. Om det nu är så att Jesus blev 33 år, så är det ju rätt mycket som vi inte får läsa om vad som hände. Mycket som har hänt i hans liv från födelse till död. Därför kan vi ju tänka oss att alla berättelser som finns i evangelierna, de är noga utvalda och har därför också ett väldigt tydligt syfte. Det är inget som står där bara av utfyllnad. Det är ingen slump att det är just Matteus som valt att lyfta in denna berättelse om stjärntydarna. Det är bara han som gör det. De nämns inte i de andra evangelierna. Matteus skriver tydligt för en judisk publik, en judisk läsekrets. De är kristna visserligen, men de har en stark judisk bakgrund och tradition. Det kan man märka ganska tydligt när man studerar det. Och den här berättelsen om stjärntydarna, det är kanske den som tydligast kopplar samman Jesus med den profeterade Messias av Davids ett. Den legitimeras på tre olika sätt. Dels av stjärntydarna, som för den här judiska läsekretsen verkar åtnjuta en viss typ av respekt och är värda att tas på allvar, trots att de är främlingar med en främmande religion från ett främmande land. Eller kanske är det just därför. En oberoende källa, så att säga. Det legitimeras även av Herodes, som står för motståndaren till den judiska kungen. Han ville ju verkligen inte ha någon ny judisk kung. Det hotade ju hans makt. Det hotar den romerska ockupationsmakten som han var lydkung under. Han såg sig själv på sätt och vis som den judiska kungen. Sen är det folkets egna präster och skriftlärda, och därmed skriften själv, som ger legitimitet till att det verkligen är Messias som föds i Betlehem denna natt. Vi kan alltså konstatera att i Matteusevangeliet och för en tidig judekristen läsekrets är denna text viktig för att bekräfta Jesusbarnets identitet. Det är lätt för oss att sitta 2000 år senare med en lång kristen tradition och veta vem Jesus är. Kanske, eller kanske inte. Men för de som var första läsarna av Matteusevangeliet, som för första gången har talat om denna Jesus som ska bli kung i vårt land, vem är det? De behövde en viss typ av bekräftelse. Den andra delen av berättelsen är lite mer kortfattad. När de väl har lämnat då Herodes och kommer fram, så går de in i huset. Väldigt oklart vad det är för hus. Det har inte nämnts tidigare, vare sig på ena eller andra stället. Faktum är att Matteus helt och hållet hoppar över själva födelseögonblicket. Han har bara med bebådelsen och går direkt därifrån till stjärntydarna. De går i alla fall in i detta hus, och där finner de barnet och faller ner, hyllar honom, ger honom gåvor, som barnen berättade för oss, guld, rökelse och myrra. Sen tar de en annan väg hem för att undvika Herodes. De här gåvorna, de har ju stort värde, materiellt förstås. Men de har också ett väldigt stort symboliskt värde. Och att de nämns och står med så här tydligt, det har ju såklart sin betydelse. Guld är alltid guld. Det är rikedom, det är makt, det är värdigt en kung. Det är vad guldet står för. Myrran och rökelsen är dock betydligt mer intressanta. Det blir lite bibelstudium här nu. För kollar vi då i den judiska lagen i andra Mosebok, så ser vi att myrra är en av huvudingredienserna i den heliga smörjelseoljan, som endast fick användas till helig smörjelse av heliga ting, såsom förbundsarken med budtavlorna och prästerna, och så småningom när de fick kungar av kungar. Använde man den här heliga smörjelseoljan på annat sätt skulle man utstötas av folket. Likaså rökelsen, den var helig. Fick inte användas till egen rekreation eller väldoft i sitt hus. Den hörde till Herren. På samma sätt som myrran. Och att den ges till Jesusbarnet symboliserar att här är en med stor makt, med helig makt, ja, med gudomlig makt. Men är det egentligen inte lite konstigt? Han hyllas med gåvor som är värdigt en vanlig, riktig kung, så att säga. Vad du menar med riktig förstås. Men samtidigt så vet vi att Jesus var ju allt annat än en vanlig kung. Hans rike är allt annat än ett vanligt rike. Texten har två syften. Inget av dem är egentligen att visa på Jesus världsliga eventuella makt. Den vill berätta att han är Messias. Och att han är av gudomlig status, det vill säga Guds son. För om vi sätter oss in i den tidens statussamhälle av heder och skam, så är det ju inte särskilt värdigt eller troligt att världens frälsare skulle vara så oansenlig, födas på ett sådant sätt, komma från den fattiga landsbygden och byn Nazaret, där inget gott ansågs komma ifrån. Stjärntyderna och gåvorna finns i berättelsen för att ge legitimitet åt Jesus för de som har svårt att tro. För de som har svårt att se bortom status och rikedom. Det finns till för dem som lättast blir provocerade av fattigdom, smuts och misär. På många sätt så är detta unikt för kristendomen idag bland religioner också. Många andra religioner har svårt att förstå hur vi kan tro att Jesus är Gud om han dör. Om han är svag som ett nyfött barn. Hur kan ni tro att en så svag Gud kan bära upp er kristna? Gåvorna finns till för dem som blir provocerade av fattigdomen, av smutsen, av misären. Och är det inte lite så i vår tid också? Vi har svårt att ta på allvar rösterna från de fattiga, röster från de marginaliserade, röster ifrån minoriteter. Vi lyssnar inte på allvar när barnen pekar ut de vuxnas orättvisor. Som exempel, jag minns när jag gick i skolan på mellanstadiet, och det är cirka 25 år sedan nu. Då pratade vi om att de vuxna inte lyssnade när vi försökte berätta för dem om att vi måste ta bättre hand om vår planet och vår miljö. Det är 25 år sedan senare. Fortfarande försöker barnen berätta för vuxna att vi måste ta hand om vår planet och vår miljö. Kanske kan vi hoppas att de vuxna börjar lyssna. Jesus är de fattigas konung. Det är som att hela hans härkomst talar om hur vi ska möta varandra och se varandra. Att inte döma ut någon eller något för att de är mindre. För att de är mindre ansenliga, har mindre status. De är fattiga, att de är smutsiga eller trasiga. Om det så är till kropp eller själ. Vi som är med i kyrkan tycker ju ändå ofta att vi är ganska bra på detta. Att ändå se dem. Vi tränar oss i det när vi går på gudstjänst och vi pratar om det. Vi tycker ofta kanske att ja, men vi ser inte ner på varandra och så vidare. Men tittar vi i historien, och vi behöver inte gå långt bak i historien, så har det inte alltid varit så. Och det är inte alltid så nu heller. Människor har varit och blir fortfarande utestängda från gemenskapen vid våra bord. Antingen medvetet eller omedvetet. De som medvetet blir utestängda, kan man säga, blir utestängda från nattvardens bord, som är kyrkans officiella gemenskap. Det är synligt. Det är någonting vi kan göra någonting åt på ett enkelt sätt. Vi sänker gränserna, bjuder in. Kom och var med och dela nattvardens måltid. Det som är svårare, det är de som blir utestängda från kyrkans inofficiella gemenskap. Det är ett annat bord. Det är bordet kring kyrkkaffet. Det är bordet hemma vi bjuder in till. Där är vi sällan medvetna om hur vi faktiskt många gånger sorterar och väljer människor, eller väljer bort människor, efter vad som passar eller inte passar oss. Medvetet eller omedvetet. Det händer ofta. Men Jesu födelse talar tydligt om en sak. För Gud passar alla. Till och med den som föds i smutsen på öppen gata. För det gjorde han. Vi ska strax fira nattvard tillsammans. Det både är symbolen och den faktiska enheten för kyrkan. Alla är vi ett i Kristus, av samma kropp, av samma bröd. Där delar vi trons gemenskap. Men den måltiden blev tom. Den blev tom om inte samma gemenskap gestaltas vid nästa bord. Vid kyrkkaffet, vid köksbordet. Eller mötet med en människa nere på stan. Stjärntydarna, de tre vise männen så att säga, de visste. De såg bortom, de kunde förstå att även den mest oansenliga kan ha ett stort värde. Och hur obegripligt det än kan ha sett ut, att de kommer där med sina fina kläder och fina mantlar och ger de dyraste och finaste gåvorna till ett barn på gatan, så såg de bortom det och såg Guds son i ett fattigt litet barn. Om vi ska lära oss någonting av 13-dagens texter, så låt oss lära av det och dela gemenskapen vid nattvardens bord. Men också låta den gemenskapen förverkligas och bli levande vid nästa bord. Det är det som är att leva och sprida Guds rike för kungabarnet Jesus skull. Amen.